Kapitel 1. Starkare än lagens bokstav. I nattens djupa, kalla mörker vaknade Egwen omtöcknad ur en orolig sömn med oroande drömmar. Desto mer oroande eftersom hon inte kunde minnas dem. Hennes drömmar var alltid lika öppna och tydliga för henne som ord på en boksida. Men dessa hade varit dunkla och obehagliga. Hon hade haft allt för många sådana drömmar på sista tiden. Hon vaknade ur dem med en önskan att springa, att fly. Hon kunde aldrig säga från var hon skulle fly, men kände sig alltid osäker och illa till mods. Ibland darrade hon i hela kroppen. Nå, hon hade i varje fall inte ont i huvudet. Och hon kunde i varje fall komma ihåg de drömmar som måste vara de viktigaste, även om hon inte visste hur de skulle tolkas. I en hade Rand haft på sig olika masker, tills plötsligt en av dem inte längre var en mask utan verkligen hade blivit hans ansikte. I en annan var det Perrin och en knåpare som vilt hög sig fram genom törnesnår med en yxa och ett svärd utan att veta att det låg ett stup precis framför dem. Matt som vägde 2 Aishajer på en jättelik våg och hans beslut skulle avgöra. Hon kunde inte säga vad, bara att det var någonting enormt, kanske världens öde. Hon hade haft andra drömmar, de flesta med en ton av lidande. På senare tid hade alla hennes drömmar om Mert varit dystra och fulla av smärta. Som skuggor av mardrömmar, nästan som om Mert själv inte var riktigt verklig. Det fick henne att bli orolig för honom med tanke på att han blivit lämnad kvar i Ibordar. Hon våndades för att hon hade skickat dit honom. För att inte tala om stackars gamle Thom Merrilyn. Men de drömmar som hon inte mindes var ännu värre, det var hon säker på. Det var ljudet av en lågmäld diskussion som hade väckt henne. Fullmånen var fortfarande uppe där ute och gav tillräckligt mycket ljus för att hon skulle kunna urskilja 2 kvinnor som stod vända mot varandra vid tältingången. Den stackars kvinnan har huvudvärk hela dagen och hon får ingen ordentlig vila på natten, viskade Halima hetsigt med händerna i sidorna. Det här kan vänta tills imorgon. Jag tänker inte diskutera med dig. Joans röst var kall som midvintern och hon kastade tillbaka manteln med en vantförsedd hand som om hon förberedde sig för att slåss. Hon var klädd efter vädret i en kraftig ylleklänning som utan tvekan dolde så många särkar som hon lyckats få plats med under. Maka på dig och det är kvickt. Annars ska jag agna metkroka med dina inälvor och sätt på dig lite anständiga kläder. Halima lät höra ett mjukt skratt, rätade på sig och ställde sig ännu mer i vägen för så. Hennes vita nattlinne var visserligen ganska snävt, men anständigt nog för sitt syfte. Däremot var det ett under att hon inte frös ihjäl i det tunna sidenplagget. Kolen i eldfaten hade slocknat för länge sedan och varken den lappade tältduken eller mattorna som låg travade på marken höll längre någon värme kvar i tältet. Kring båda kvinnornas munnar stod andedräkten som en blek dimma. Egwen kastade av sig filtarna och satte sig trött upp på den smala bädden. Halima var en landsortskvinna med sofistikerad yta som ofta inte verkade inse vilka vördnadsbetygelser som tillkom en Aishajer och många gånger inte verkade anse sig behöva visa vördnad för någon. Hon tilltalade salens företrädare som om de vore kvinnor från hennes hemby. Med ett skratt, en stadig blick och en jordnära rättframhet som ibland chockerade. Shua tillbringade dagarna med att böja sig för kvinnor som skulle ha lytt hennes minsta vink 1 år tidigare. Log och negåt nästan varenda syster i lägret. Det fanns fortfarande många som lastade henne för en stor del av tornets bekymmer och inte tyckte att hon hade sonat sina felsteg. Det var nog för att vem som helst skulle resa ragg. Att tussa ihop dem båda var som att kasta en brinnande lykta i en av illuminatörernas vagnar. Men Egwen hoppades att det skulle gå att undvika en explosion. Dessutom skulle Shaw aldrig ha kommit mitt i natten om det inte var nödvändigt. Gå och lägg dig igen, Halima. Egwen kvävde en gäspning och böjde sig ner för att famla efter sina skor och strumpor under bädden. Hon lät bli att tända någon av lamporna med kraften. Det var bättre om ingen märkte att en ärmelintronande var vaken. Se så, du behöver din nattsömn. Halima protesterade, kanske mer energiskt än hon borde när det var den ärmelintronande hon tilltalade. Men snart nog låg hon på den mycket smala bädd som trängts in i tältet för hennes skull. Det fanns inte mycket rörelseutrymme kvar med en kommod, en golvspegel och en riktig länstol samt fyra stora kistor staplade på varandra. I dessa förvarades den ständigt växande samlingen av kläder som hon fick av företrädare för salen som ännu inte begripit att även om Egwen var ung så var hon inte riktigt så ung att det gick att villa bort henne med spets och siden. Halima låg hopkrupen och blickade ut i mörkret medan Egwen hastigt drog en elfenbenskam genom håret, tog på sig tjocka vantar och drog en rävpälsbrämad mantel över nattlinnet. Det var ett tjockt yllenattlinne och i det här vädret skulle hon inte ha haft någonting emot ett ännu tjockare. Halimas ögon som verkade fånga upp det svaga månljuset glimmade svagt men blinkade inte. Egwen trodde egentligen inte att kvinnan bevakade sin plats i den ärmelintronandes närhet särskilt svartsjukt och ljuset skulle veta att hon inte gick med skvaller. Men Halima hade en oskuldsfull nyfikenhet för allting, vare sig det var sånt hon hade att göra med eller ej. Det var skäl nog att gå någon annanstans för att höra vad Shaw hade att säga. Numera visste alla att Shaw hade slagit sina påsar ihop med Egwen, även om de trodde att det hade skett motvilligt. Shaw, en figur som redan var föremål för löje och visst medlidande, hade alltså tvingats att söka sig till kvinnan som nu bar den titel som en gång varit hennes. En kvinna som i sin tur bara var en marionett så snart salen bara slutat kämpa inbördes om vem som skulle dra i trådarna. Shaw var bara människa och ibland kunde förbittringen blossa upp. Men än så länge hade de lyckats hemlighålla att det var långt ifrån motvilligt som hon gav Egwen sina råd. Så hon fann sig i meddömkan och spefullt fnitter bäst hon kunde, vilket gjorde att alla trodde att det hon gått igenom hade förändrat henne inre lika mycket som hennes yttre. Detta var en uppfattning som måste få leva kvar. Annars skulle Romanda, Lilane och förmodligen resten av salen hitta något sätt att ta henne och hennes råd från Egwen. När Egwen kom ut slog kylan henne i ansiktet och strömmade in under manteln. Hennes nattlinne kunde lika gärna ha varit lika tunt som Halimas med tanke på hur lite det värmde. Trots att fötterna var klädda i kraftigt läder och tjocka yllestrumpor kändes det som om de lika gärna kunde varit bara. Tunna rännilar av kall luft jäckade den täta pälsen i mantens huva och nästlade sig in runt öronen på henne. Hon var så sömnig att all hennes koncentration togs i anspråk för att ignorera kylan. Spridda moln jagade fram över himlen och månskuggor drog förbi över det gnistrande vita som täckte marken. Ett slätt täcke som bröts av tältens mörka pucklar och de höga silhuetter som var tältduksövertäckta vagnar. Nu med långa trämedar istället för hjul. Förut hade vagnarna alltid ställts en bit bort från tälten. Men nu stod flera av dem där man packat ur dem. Ingen hade hjärta att tvinga på vagnsförarna ens den ytterligare mödan vid dagens slut. Ingenting rörde sig utom de bleka molnskuggorna. De breda stigar som trampats upp genom lägret låg tomma. Tystnaden var skör och så djup att hon nästan drog sig för att bryta den. Vad är det, sa hon tyst med en blick på det lilla tält i närheten som delades av hennes tjänarinnor, Chesa, Mary och Selam. Det var lika mörkt och tyst som alla de andra. Utmattningen hade sänkt sig över lägret lika djup som snötäcket. Inte ännu ett avslöjande som det om fränderna, hoppas jag. och smällde irriterat med tungan. Hon var också utschasad efter långa iskalla dagar i sadeln och för lite ordentlig sömn. Annars skulle hon aldrig ha sagt så. Förlåt, Shoa. Ni behöver inte be om ursäkt, moder. Shoa talade också med låg röst och såg sig dessutom omkring för att se om det fanns någon som iakttog dem från skuggorna. Ingen av dem ville behöva diskutera fränderna med salen. Jag vet att jag borde ha berättat det för er tidigare, men det verkade vara en så obetydlig sak. Det finns så mycket att berätta. Jag måste försöka välja ut det som verkar viktigast. Med en kraftansträngning lyckades Egwen låta bli att sucka. Det var samma ursäkt som Shaw hade gett henne förut, nästan ordagrant. Vad hon menade var att hon försökte tvångsmata Egwen med mer än 20 års erfarenheter som Aes Sedai och mer än 10 som Ämelin-tronande. Och detta på några månader. Ibland kände sig Egwen som en gås satt på gödning inför marknaden. Nå, vad är det viktiga i natt? Gareth Bryne väntar i ert ämbetsrum. Shaw höjde inte rösten, men han fick en tydlig skärpa, som alltid när hon talade om först Bryne. Hon knyckte ilsket på nacken in i mantens djupa huva och gav ifrån sig ett ljud som en spottande katt. Mannen klampade in drypande av snö, drog upp mig ur sängen och gav mig knappt tid att klä på mig innan han hystade upp mig bakom sin sadel. Han berättade ingenting, bara slängde ner mig i utkanten av lägret och skickade iväg mig för att hämta er som om jag vore en tjänsteflicka. Egwen la band på det hopp som ville växa inom henne. Besvikelserna hade varit för många sista tiden, och vad det än var som förde Bryne hit mitt i natten, så var utsikterna mycket större att det var någon katastrof än det hon hoppades på. Hur långt var det kvar till gränsen mot Andor? Låt oss se vad det är han vill. Hon började gå mot det tält som alla kallade för den Ämelin-tronandes ämbetsrum med manteln hårt svept om sig. Hon huttrade inte, men även om han vägrade att låta sig beröras av värme eller kyla blev det inte mindre varmt eller kallt. Man kunde ignorera hettan tills man fick solsting eller kylan tills ens händer och fötter förfrös. Hon funderade på vad Shaw hade sagt. Du sov inte i ditt eget tält här, sa hon försiktigt. På ett besynligt vis var kvinnan faktiskt först Brynes tjänsteflicka. Men Egwen hoppades att Shaw inte lät sin envisa stolthet få henne att låta honom ta sig friheter. Hon kunde inte föreställa sig någonting sånt, varken från honom eller henne. Men å andra sidan var det inte länge sedan som hon aldrig skulle ha trott Shoa om att gå med på någon del av situationen. Hon begrep fortfarande inte varför hon gjorde det. Shoa fnös ljudligt, sparkade i kjolarna och halkade nästan omkull. Efter att ha trampats ned av oräkneliga fötter hade snön snabbt förvandlats till en knagglig isgata. Själv tog sig Egwen fram i försiktiga steg. Varje dag hade de trötta systrarna fått nya brutna ben att hela. Hon lät manteln glida upp så att hon kunde räcka så armen. Inte så mycket för att få stöd som att ge det. Shoa tog den muttrande. När jag var färdig med att göra rent karns extra stövlar och reservsadel var det för sent för att traska tillbaka i det här. Inte för att han erbjöd mig mer än några filtar i ett hörn. Inte Gareth Bryne, inte. Jag fick rota fram dem ur kistan själv medan han försvann. Ljuset vet det vart. Alla män är en prövning och han är värst av dem alla. Utan uppehåll fortsatte hon med ett annat samtalsämne. Du borde inte låta den där Halima sova i ditt tält. Det är ännu ett par öron som du måste vara försiktig med. Och håller de spetsade hela tiden. Dessutom har du tur som inte kommit in medan hon underhållit någon av soldaterna. Jag är väldigt glad att Elerna kan undvara Halima på nätterna, sa Egwen resolut. Jag behöver henne. Om du inte tror att Nishao skulle lyckas bättre om hon fick försöka hela min huvudvärk igen. Halimas fingrar verkade suga ut smärtan genom gässan på henne. Och utan det skulle hon inte kunna sova alls. Nishaos försök hade inte haft någon verkan överhuvudtaget. Och hon var den enda gula syster som Egwen vågade vända sig till med sitt bekymmer. Och vad resten beträffade, hon fortsatte med ännu strängare röst. Det förvånar mig att du fortfarande lyssnar på det där skvallret, dotter. Att män tycker om att titta på en kvinna betyder inte att hon inbjuder till det, vilket du mycket väl borde veta. Jag har sett åtskilliga som tittat på dig med riktiga varggrin. Det var lättare att använda den tonen nu än det en gång varit. Joan kastade en häpen blick på henne och efter en liten stund muttrade hon fram en ursäkt. Kanske var den uppriktig och hur det än var godtog Egwen den. Först Brian hade en mycket dålig inverkan på Joans humör och när man dessutom tog med Halima i beräkningen var Egwen förvånad över att hon inte tvingats att ta till ännu strängare ord. Det var Joan själv som hade sagt åt henne att inte tolerera några dumheter och hon kunde sannoliken inte kosta på sig att göra det från Joan av alla människor. De trampade vidare under tystnad, arm i arm, medan kylan fick det att ryka om deras munnar och sipprade in i deras kroppar. Snön var en förbannelse och en läxa. Hon kunde fortfarande höra Joan breda ut sig om vad hon kallade lagen om oavsiktliga följder, som var starkare än någon nedtecknad lag. Oavsett om det man gör får den följd man tänkt eller ej, kommer det att få minst tre följder som man aldrig väntat sig, varav oftast en är obehaglig. De första glesa regnskurarna hade mötts med häpnad, trots att Egwen redan hade upplyst salen om att vindarnas skål var funnen och hade använts. Det var nästan det enda hon vågade låta dem veta av vad Elaine hade berättat för henne i Tell Aaron Reard. Allt för mycket av det som hade hänt i Ibordar var just sånt som skulle slå undan fötterna för henne här och hennes ställning var vansklig nog som det var. De första dropparna hade resulterat i en formlig glädjeexplosion. De hade gjort halt redan mitt på dagen. Sen hade de haft bål och festat i duggregnet. Systrarna hade uttalat tacksägelseböner och tjänarna och soldaterna hade dansat i glädjeyra. Det hade för den delen en del av Eishedena också gjort. Några dagar senare övergick det strilande regnet i skyfall, sen i tjutande stormar. Temperaturen sjönk, först sakta, sen som en sten och regnstormarna blev till snöstormar. Samma avstånd som de förut hade tillryggalagt på en dag medan Egwen skar tänder över hur sakta det gick tog 5 dagar i regnet. Och när snön föll stod de nästan helt stilla. Det var inte svårt att komma på 3 oavsiktliga följder och snön var kanske ändå den minst obehagliga. När de närmade sig det lilla lappade tältet som kallades för en ärmelintronandes ämbetsrum såg Egwen någonting röra sig i skuggan av en av de höga vagnarna och fläntade till. Skuggan blev till en gestalt som sköt undan huvan tillräckligt för att Lins ansikte skulle synas och sen drog fram den igen. Hon håller vakt och låter oss veta om det kommer någon, sa Joan tyst. Bra, muttrade Egwen. Kvinnan kunde ha talat om det i förväg. Hon hade nästan varit rädd att det var Romanda eller Lilaine. Det var mörkt i den ärmelintronande ämbetsrum, men där inne stod Brian och väntade tålmodigt insvept i sin mantel. En skugga bland skuggorna. Egwen omfamnade urkällan och ledde kraften. Inte för att tända lyktan som hängde i mittstolpen eller något av vaxljusen, utan för att göra ett litet klot av matt ljus som hon lät sväva över fällbordet som hon använde som skrivbord. Mycket litet och mycket matt. Det syntes knappast utifrån och det skulle gå snabbt som tanken att släcka. Hon kunde inte kosta på sig att bli upptäckt. Det hade funnits ärmelintronande som regerat med styrka. Ermelin tronande som lyckats vidmakthålla en jämn balans med salen. Och Ermelin tronande som haft lika lite makt som hon, eller i sällsynta fall ännu mindre. Fall som hölls gömda i Vita tornets hemliga arkiv. Åtskilliga hade förslösat både makt och inflytande och sett sin styrka förvandlas till svaghet. Men under de 3000 år som Vita tornet existerat var det ytterst få som förmått röra sig åt andra hållet. Egwene önskade innerligt att hon vetat hur Myram Copan och resten av den knappa handfull som lyckats hade burit sig åt. Om någon överhuvudtaget hade satt det på pränt så var de dokumenten förlorade sedan länge. Brian bugade sig respektfullt och visade ingen förvåning över hennes försiktighet. Han visste vad hon satte på spel genom att träffa honom i hemlighet. I mycket hög grad satte hon sin lit till denne stadige, gråsprängde man med sina robusta, väderbitna drag. Och inte bara för att hon måste. Hans mantel var av tjockt, rött ylle, kantat med mårdpäls och med Tervalons låga i en bård runt om. Det var en gåva från salen, men under de gångna veckorna hade han minst ett dussin gånger gjort klart att vad salen än trodde, och han var inte så blind att han missat det. Så var hon den Ermelin tronande, och det var den Ermelin tronande han följde. Och han hade aldrig sagt det rakt ut, utan med omsorgsfullt formulerade antydningar som ändå inte lämnade något utrymme för tvivel. Att vänta sig mer vore att vänta sig för mycket. Det fanns nästan lika många underströmmar i lägret som det fanns i Shiger. Vissa så starka att de kunde dra ner honom i djupet. Åtskilliga starka nog att få henne att sjunka djupare ner än hon redan var om salen fick vetskap om detta möte. Hon litade mer på honom än någon annan utom Jean och Lin eller Elaine och Ninive. Kanske mer än på någon av systrarna som i hemlighet hade avlagt trohetsed till henne. Och hon önskade att hon haft mod att lita ännu mer på honom. Det vita ljusklotet kastade bleka, flackande skuggor. Ni har nyheter att berätta först, Brian, sa hon och la åter band på hoppet. Hon kunde komma på ett dussin olika tidender som skulle få honom att komma mitt i natten. Var och en med sina snaror och fallgropar. Hade Rand fått för sig att skaffa sig fler kronor utöver Elians? Hade Sjonsen på något sätt lagt ännu en stad under sig? Hade röda handen plötsligt gett sig av på egen hand istället för att följa efter Eichedena? Hade... Vi har en här norr om oss, moder, svarade han stillsamt. Hans behandskade händer vilade lätt på det långa fästet till hans svärd. En här i norr. Lite mer snö. Det var ungefär samma sak. Huvudsakligen Andor-män, men med ett stort antal Murangier. Mina spejare kom med nyheten för mindre än en timme sedan. Pelivar är anförare och Arathel är med honom. De är överhuvuden för två av de starkaste husen i Andor och har med sig minst 20 till. Det verkar som om de trycker på söderut så fort det går. Om ni fortsätter som hittills, vilket jag inte vill råda er till, borde vi springa rakt på varandra om 2 eller på sin höjd 3 dagar. Egwene behärskade sig och lät bli att visa sin lättnad. Detta var vad hon hade hoppats och väntat på. Vad hon hade börjat frukta aldrig skulle ske. Till hennes förvåning flämtade däremot Jean till och slog för sent sin vantklädda hand för munnen. Brian lyfte ena ögonbrynet åt hennes håll, men hon hämtade sig snabbt och tog på sig ett HD-lugn så ogenomträngligt att man nästan glömde hennes ungdomliga drag. Hyser ni skrupler mot att slåss mot era landsmän? Frågade hon uppfordrande. Ut med språket, kar. Här är jag inte er tvätterska. Nå, där kom det en liten spricka i lugnet. Som ni befaller, så anser det. Det fanns inte minsta antydan till hån i Brians röst. Men Jean fick genast ett spänt drag kring munnen och hennes svala yttre började snabbt lösas upp. Han gav henne en liten bugning, allt annat än silig men godtagbar. Jag kommer naturligtvis att strida mot vem modern än önskar att jag ska kämpa mot. Inte ens här ville han uttrycka sig tydligare än så, men lärde sig att vara försiktiga i Eichedeers sällskap, liksom kvinnor. Egwen hade en känsla av att försiktigheten blivit ett andra skinn för henne. Och om vi inte fortsätter, sa hon. Allt detta planerande som hon och Jean och ibland Lin ägnat sig åt. Och nu måste hon likväl känna sig för lika försiktigt som på den nedisade stigen där ute. Om vi stannar här. Han svarade utan att tveka. Om det finns något sätt att få dem på er sida utan strid är det gott och väl. Men någon gång under morgondagen kommer de att nå en plats som erbjuder utsökta möjligheter till försvar. I ena flanken skyddas av Ärmanfloden, den andra av en stor torvmosse. Och framför sig har de mindre bäckar som skulle bryta upp ett anfall. Perlivär kommer att stanna där och vänta. Han kan sina saker. Arathel svarar nog för sig i en diskussion, men pikar och svärd överlämnar hon åt honom. Vi hinner inte dit före dem, och hur som helst är terrängen inte till någon nytta om man inte kommer norrifrån. Om ni tänker ta till vapen rekommenderar jag att vi drar oss tillbaka till åsen som vi passerade för 2 dagar sedan. Vi kan komma dit före dem i god ordning om vi startar i gryningen. Och Perlivär skulle ha betänkligheter för att ge sig på oss där, även om hans styrkor vore 3 gånger så stora som de är nu. Egwen vickade på sina halvt fastfrusna tår inuti strumporna och lät höra en irriterad suck. Det fanns en skillnad mellan att inte låta kölden röra vid den och att inte känna den. Hon lät sig inte distraheras av kylan utan fortsatte sin försiktiga framfart. Kommer de att låta tala med sig om de får en möjlighet, frågade hon. Förmodligen, moder. Morandierna räknas knappt. De är bara med för att försöka vinna någon fördel ur situationen, precis som deras landsmän i mina led. Det som spelar någon roll är Perlivär och Arathel. Om jag var tvungen att slå vad skulle jag säga att de bara tänker hindra er från att komma in i Andor. Han skakade bistert på huvudet. Men om de måste ta till vapen så gör de det. Kanske till och med om det betyder att kämpa mot Eichedeer och inte bara soldater. Jag förmodar att de har hört samma historier som vi om slaget som ska ha stått någonstans österut. Fiskgräns, morrade Shaw. Så mycket var hennes lugn värt. Halvbakade rykten och okokt skvaller bevisar inte att ens stått något slag, din stora oxe. Och om det har gjort det skulle aldrig några systrar ha låtit sig dras in i det. Hon utnyttjade sannligen de möjligheter mannen gav henne. Märkligt nog svarade Brian med ett leende. Det gjorde han ofta när Sean fattade humör. Om det varit någon annan skulle Egwen ha sagt att det fanns ömhet i det leendet. Det är bättre för oss om de tror på det, sa han milt till Shaw. Hon blev så mörk i synen att man kunde tro att han fräst och spottat åt henne. Varför lät en vanligtvis förnuftig kvinna som Shaw Brian gå henne på nerverna? Vad skälet än var hade Egwen inte tid att grunna över det i natt. Shaw, jag ser att någon glömt att ta ut det kryddade vinet. I det här vädret kan det inte ha surnat. Värm det åt oss, är du snäll. Hon tyckte inte om att sätta den andra kvinnan på plats inför Brian. Men hon måste tyglas och det här föreföll vara det vänligaste sättet att göra det. Och silverkannan borde faktiskt inte stå kvar på hennes bord. Shaw lyckades låta bli att rycka till. Men med tanke på det uttryck som hon snabbt slätade över skulle ingen ha trott att det var hon som tvättade mannens underkläder. Utan att säga någonting ledde hon lite av kraften så att vinet i silverkannan blev varmt igen. Hällde snabbt upp i 2 silverbägare och räckte den ena till Egwen. Den andra behöll hon själv, blängde på först Brian och lät honom hälla upp till sig själv. Egwen kände ett stygn av irritation medan hon värmde fingrarna på sin bägare. Kanske var allt sammans en del av Joans länge förhalade reaktion på sin väktares död. Hon kunde fortfarande ibland bli gråtmild utan synbar anledning, även om hon försökte dölja det. Egwen sköt bort problemet ur sina tankar. Den här natten var det som en myrstack in till ett berg. Jag vill undvika strid om det går först, Brian. Hären är ämnad för Tarvalon, inte för att utkämpa några slag här. Skicka så snart som möjligt en kurir för att arrangera ett möte mellan den ämelintronande och först Pellivar och hennes nord Arathel och alla andra som ni anser borde närvara. Inte här. Vårt luggslitna läger lär inte imponera särskilt mycket på dem. Så snart som möjligt, kom ihåg det. Jag har ingenting emot att det sker imorgon om det kan ordnas. Det är tidigare än jag förmår ordna, moder, sa han milt. Även om jag skickar ut ryttare så snart jag kommer tillbaka till lägret lär de knappast kunna vara tillbaka med ett svar mycket tidigare än imorgon kväll. I så fall vill jag föreslå att ni återvänder snabbt. Ljus, så kall hon var om händerna och fötterna och i maggropen. Men hennes röst bibehöll sitt lugn. Och jag vill att ni så länge som möjligt undanhåller salen all vetskap om såväl detta möte som att herren existerar. Den här gången bad hon honom att ta en lika stor risk som den hon själv tog. Gareth Bryan var en av de främsta härförarna i världen, men salen förargade sig över att han inte skötte sin här som de ansåg var bäst. I början hade de varit tacksamma för hans namn eftersom det hjälpte till att värva fler soldater till deras sak. Nu räknade hären mer än 30 000 beväpnade män som hela tiden blev fler till och med sedan snön börjat falla. Så salen trodde att de kanske inte behövde först Gareth Bryan längre. Och så fanns det naturligtvis de som aldrig hade ansett att de behövde honom. För en sån här sak skulle de inte bara skicka iväg honom. Om salen bestämde sig för att gå till aktion kunde han mycket väl sluta hos skarprättaren, dömd för förräderi. Han lyssnade utan att blinka eller ställa några frågor. Kanske visste han att hon inte skulle svara på dem, eller så trodde han kanske att han visste svaren redan. Det är inte många som rör sig mellan ert läger och mitt, men det är redan för många av mina mannar som vet för att det ska gå att hålla det hemligt särskilt länge. Men jag ska göra vad jag kan. Så enkelt hade det alltså varit. Det första steget på en väg som antingen skulle föra henne till Amelintronen i Tarvalon eller lämna henne i salens våld så fullständigt att hon inte hade någonting kvar att besluta. Annat än om Romanda eller Lilaine tillät henne det. På något sätt tyckte hon att ett sådant avgörande ögonblick borde ha ackompanjerats av trumpetfanfarer eller åtminstone åskmuller från himlen. Så var det alltid i sagorna. Egwen lät ljusklotet försvinna. Men när Brian vände sig om för att gå tog hon hans arm. Det var som att lägga handen om en tjock trädgren genom rocktyget. Det är en sak jag har tänkt fråga er först, Brian. Ni vill knappast inleda en belägring av Tarvalon med män som är uttröttade efter en lång marsch. Hur länge skulle ni vilja att de fick vila innan ni börjar? För första gången tvekade han innan han sa någonting och hon önskade att hon haft kvar ljuset så att hon kunnat se hans ansikte. Hon hade en känsla av att han rynkade pannan. Även om man bortser från spioner från tornet, sa han till sist dröjande, så flyger ryktet om en annalkande här på lika snabba vingar som falkens. Elida kommer att veta precis när vi kommer fram och hon kommer inte att ge oss så mycket som en timmes respit. Vet ni att hon rekryterar fler soldater till torngardet? Det ska tydligen ökas till 50 000 man. Men om det gick skulle jag vilja ha en månad för vila och återhämtning. 10 dagar skulle gå, men en månad vore bättre. Hon nickade och släppte hans arm. Den flyktiga frågan om torngardet smärtade henne. Han var medveten om att Salem och Ajana inte berättade mer för henne än vad de ville att hon skulle veta. Ni har säkert rätt, sa hon stilla. Det blir ingen tid för vila när vi väl kommer fram till Tervallon. Skicka ut era snabbaste ryttare. Det blir väl inga bekymmer för dem. Pellivar och Arathel lyssnar väl på vad de har att säga. Den ängslan som färgade hennes röst var inte spelad. Om de måste ta till vapen nu var det mer än hennes planer som kunde gå i stöpet. Så vitt hon kunde avgöra hade Brians röst inte förändrats det minsta, men likväl fanns det någonting tröstande i den nu. Så länge det är ljus nog för att de ska se de vita fjädrarna kommer de att känna igen dem som parlamentärflagg och lyssna. Det är bäst att jag ger mig av, moder. Det är en lång och hård ritt, även för män med utbyteshästar. Så snart tältfliken föll igen bakom honom släppte Egwin ut ett långt andetag. Hon var spänd i axlarna och beredd på att huvudet skulle börja verka när som helst. Brian brukade oftast få henne att känna sig avslappnad genom sin orubbliga säkerhet. Denna natt hade hon varit tvungen att manipulera honom och hon trodde att han visste det. Han var synligen observant för att vara man. Men det var för mycket som stod på spel för att kunna lita mer på honom. Åtminstone tills han öppet tillkännagav sin lojalitet. Kanske genom en ed som den Mirelle och de andra hade avlagt. Brian följde den Amelin tronande och herren följde Brian. Om han trodde att hon skulle låta hans soldater dö i onödan skulle det räcka med några ord från honom för att servera henne till salen som ett gris på ett fat. Hon tog en djup klunk och kände hur det kryddade vinet spred sin värme genom henne. Bättre för oss om de trodde på det, muttrade hon. Jag önskar att det funnits någonting för dem att tro på. Om jag så inte gör någonting annat, Jean, så hoppas jag att jag kan befria oss från de tre ederna. Nej, utbrast Jean. Hon lät chockerad. Det vore katastrofalt att ens försöka, och om ni lyckades... Ljuset hjälp oss. Om ni lyckades skulle ni förgöra vita tornet. Vad pratar du om? Så jag försöker följa ederna eftersom vi nu har dem, än så länge. Men ederna hjälper oss inte mot Sjonsen. Om en syster måste sväva i livsfara innan hon kan kämpa emot, är det bara en tidsfråga innan vi allihop är döda eller har en Erdame om halsen. Ett kort ögonblick var det som om hon kände kragen om halsen igen. Ett koppel som förvandlade henne till en bandhund. En väldresserad och lydig hund. Nu var hon tacksam för mörkret som dolde hennes rysning. Joans ansikte låg i skugga, frånsett munnen som rörde sig ljudlöst. Titta inte på mig så där, Joan. Det var lättare att vara arg än rädd. Lätt att gömma rädslan bakom en mask av ilska. Hon tänkte aldrig bli kopplad igen. Sen du blev befriad från ederna har du tagit varje tillfälle i akt att utnyttja det. Om du inte hade ljugit som en borstbindare skulle vi fortfarande sitta i kärlek där utan här och vänta på ett underverk. Du skulle det, rättare sagt. De skulle aldrig ha kallat mig för att bli ärmelintronande om det inte varit för din lögn om Logan och de röda. Elida skulle regera oemotsagt och inom ett år skulle ingen komma ihåg hur hon bemäktigade sig ärmelintronen. Hon skulle förgöra tornet, så mycket är säkert. Du vet att hon skulle missköta allting som hade med Rand att göra. Det skulle inte förvåna mig om hon hade försökt kidnappa honom vid det här laget, om inte vi hade irriterat henne. Nå, kanske inte kidnappa, men någonting skulle hon ha gjort. Förmodligen skulle Aes Sedair och Ashamaner ha kämpat mot varandra i denna stund. Och då skulle Tommen Gaiden inte ens behöva vänta bortom horisonten. Jag har ljugit när det har verkat oundvikligt, viskade Sean. När det varit ändamålsenligt. Hennes axlar hade sjunkit ihop och hon lät som om hon biktade brott som hon inte ville erkänna ens för sig själv. Ibland tror jag att det har blivit för lätt för mig att bestämma mig för att det varit oundvikligt eller ändamålsenligt. Jag har ljugit för nästan alla, utom er. Men tro inte annat än att tanken föresvävat mig att göra det. Antingen för att styra er mot ett riktigt beslut eller bort från ett dåligt. Det som hindrade mig var inte att jag ville bibehålla ert förtroende. I mörkret sträckte Shoa ut handen i en bönfallande gest. Ljuset ska veta vad ert förtroende och er vänskap betyder för mig. Men det var inte därför. Det var inte för att ni skulle hudflänga mig eller skicka bort mig om ni kom på att jag ljugit. Jag insåg att jag måste hålla fast vid ederna inför någon. Annars skulle jag fullständigt förlora mig själv. Så jag ljuger inte för er eller Gareth Bryne, vad det än kostar mig. Och moder, så snart jag kan ska jag svära de tre ederna med edstaven i min hand igen. Varför? Frågade Egwene tyst. Hade Shaw övervägt att ljuga för henne? Då skulle hon ha låtit hudflänga henne, så mycket var säkert. Men vreden var borta. Jag anser inte att man ska ljuga, inte i vanliga fall. Det är bara det att det faktiskt är nödvändigt ibland. Hennes tid hos Ale blixtrade förbi i hennes tankar. I varje fall så länge man är beredd att betala priset. Jag har sett systrar ta på sig botgöring för mindre. Du är en av de första av den nya sortens Aes Sedai, Shaw. Fri och utan fjättrar. Jag tror dig när du säger att du inte kommer att ljuga för mig. Eller för först Bryne. Det var ett besynnerligt val. Varför avsäga sig sin frihet? Avsäga sig? Shaw skrattade. Jag skulle inte avsäga mig någonting. Hon rätade på ryggen. Rösten fick ny styrka. Sen lidelse. Ederna är det som gör oss till mer än bara en grupp kvinnor som lägger sig i världens angelägenheter. Eller 7 grupper. Eller 50. Ederna håller oss samman. De är en uppsättning klart formulerade trossatser som binder ihop oss allihop. En enda tråd som löper genom varenda syster, död eller levande, tillbaka till den första som någonsin la handen på edstaven. Det är de som gör oss till Aes Sedai, inte Saidar. Vilken vildbrukare som helst kan leda kraften. Folk må skärskåda allt en syster säger ur 6 olika synvinklar, men när hon säger så här är det, vet de att det är sant och litar på det. På grund av ederna. På grund av ederna fruktar ingen drottning att Aes Sedai ska ödelägga hennes städer. Den värsta brottsling vet att hans liv är tryggt i sällskap med en syster så länge han inte försöker göra henne illa. Åh, vitrockarna kallar dem lögner och vissa människor har en synlig märklig uppfattning om vad ederna innebär. Men på grund av ederna finns det mycket få platser där man inte släpper in en Aes Sedai och lyssnar till vad hon har att säga. De tre ederna är vad det är att vara Aes Sedai, hjärtat av att vara Aes Sedai. Kasta dem på sophögen och vi kommer att sköljas bort av tidvattnet. Avsäga mig. Jag kommer att få, inte ge. Egwene rynkade pannan. Och Shaunchen? Vad innebar att vara Aes Sedai? Nästan från det ögonblick hon kom till Tarvalon hade hon arbetat för att bli Aes Sedai, men hade aldrig riktigt tänkt på vad det var som gjorde en kvinna till Aes Sedai. Shoa skrattade igen, men den här gången fanns det matthet och bitterhet i skrattet. Hon skakade på huvudet och såg trött ut trots dunklet. Jag vet inte, moder. Ljuset hjälper mig. Jag vet inte. Men vi överlevde troll och krigen, vitrockarna, Arthur Hökvinge och allting däremellan. Vi kan tänka ut ett sätt att handskas med dessa Shaunchen utan att förgöra oss själva. Egwene var inte så säker på det. Många av systrarna i lägret ansåg att Shaunchen utgjorde en sån fara att belägringen av Elaida kunde vänta. som om en sådan väntan inte skulle befästa Elida på Ämelintronen. Många andra verkade tro att om man bara enade Vita tornet igen, till vilket pris det vara må, så skulle Shonshen helt enkelt försvinna. Att överleva förlorade en del av sin lockelse om det betydde att leva med ett koppel om halsen. Och Elidas koppel skulle inte sitta mycket lösare än Shonshens. Vad det innebar att vara ACD. Ni behöver inte hålla Gareth Byrne på avstånd, sa Sean plötsligt. Mannen är visserligen en vandrande prövning, och duger han inte som botgöring för mina synder kommer det inte att räcka att flå mig levande, eller en del av dagen tänker jag börja ge honom en örfil varje morgon och två på kvällarna, bara som en ren principsak. Men ni kan berätta allting för honom. Det skulle vara bättre om han förstod hur det är. Han litar på ert ord och får kramper i magen av att undra om ni vet vad ni gör. Han låtsas inte om det, men jag ser det. Plötsligt föll bitarna på plats i Egwens huvud. Till ett häpnadsväckande mönster. Shaw var förälskad i mannen. Det var det enda som stämde. Allting hon visste om vad som försiggick mellan dem fick en ny betydelse. Inte nödvändigtvis bättre. En förälskad kvinna la ofta förnuftet på hyllan när hon var i närheten av mannen i fråga. Någonting som hon själv visste blott allt för väl. Var var Gawain? Var han frisk? Frös han? Nog av detta. Mer än nog med tanke på vad hon måste säga nu. Hon tog till orda med sin bästa ämelintronande röst, självsäker och befallande. Du kan örfila upp först Brian eller krypa i säng med honom, sa. Men du måste se upp med vad du säger. Du yppar inte sånt som han inte får veta ännu. Förstår du vad jag säger? Sa rätade på sig med ett ryck. Jag har inte för vana att låta min tunga fladdra som ett trasigt segelmoder, sa hon med hetta i rösten. Det glädde mig mycket att höra så. Trots att de såg ut som om bara ett par år skilde dem åt var så egentligen gammal nog att vara hennes mor. Men just nu kände sig Egwen som om de hade bytt ålder med varandra. Detta kunde mycket väl vara första gången som Shaw hade att göra med en man, inte som ACD utan som kvinna. Jag trodde att jag älskade Randy några år, tänkte Egwen ironiskt. Sen har jag hängt på en skör tråd för Gawain i några månader. Så nu vet jag minsann allt som finns att veta. Jag tror att vi är färdiga här, fortsatte hon och förde armen under Shawns. Nästan. Kom. Tältets väggar hade inte framstått som något större skydd, men när de steg ut slöt vintern sina käftar om dem med förnyad kraft. Månskenet var nästan starkt nog att läsa i när det reflekterades av snön, men det var ett kallt ljus. Brian var försvunnen som om han aldrig hade varit där. Lin, vars slankhet doldes under tjocka yllelager, visade sig tillräckligt länge för att säga att hon inte hade sett någon och skyndade sedan därifrån med oroliga blickar åt sidorna. Ingen visste att det fanns någon förbindelse mellan Lin och Egwen. Alla trodde att Lin och Sean var i det närmaste dödsfiender. Egwen drog manteln om sig så gott det gick med en hand och koncentrerade sig på att ignorera den bitande kölden medan hon och Sean gick åt motsatt håll från Lin. Ignorera kölden och hålla ett öga öppet efter folk som råkade vara ute. Fast om någon var ute nu var det knappast utan anledning. Först Brian hade rätt, sa hon till Shaw, när han sa att det vore bäst om Pellivar och Arathel tror på de där historierna. Eller om de åtminstone är osäkra. För osäkra för att vilja gå i strid eller göra någonting annat än prata. Tror du att de skulle välkomna ett besök av en ACD? Shaw, lyssnar du på mig? Shaw hajade till och slutade stirra ut i fjärran. Hittills hade hon gått stadigt, men nu halkade hon så att hon nästan satte sig på den frusna stigen och återfick balansen precis innan hon drog med sig Egwen i fallet. Ja, moder. Självfallet lyssnar jag. Jag vet inte om de skulle vara direkt välkomnande, men jag tror knappast att de vägrar ta emot en syster. I så fall vill jag att du väcker Beonin, Anaya och Mirelle. De ska rida norrut inom en timme. Om först Brian väntar sig ett svar så snart som imorgon kväll är det ont om tid. Det var synd att hon inte hade fått veta exakt var denna andra här befann sig. Men om hon hade frågat Brian kunde det ha gjort honom misstänksam. För några väktare borde det inte vara särskilt svårt att hitta den, och de tre systrarna hade fem stycken allt som allt. Shaw lyssnade på Egwens instruktioner utan att säga någonting. De tre var inte de enda som skulle dras upp ur nattlägret. När gryningen kom skulle Shariam, Carlinaya, Maureen och Nisao veta vad de skulle säga över frukosten. Nu måste fröna sås. Frön som inte gick att sätta tidigare eftersom de kunde ha grott för snabbt. Men nu skulle de ändå ha lite tid på sig att växa. Det ska bli mig en glädje att slita filtarna av dem, sa Shoa när Egwen var färdig. Om jag måste trampa runt i den här. Hon släppte Egwens arm, började vända sig bort men stannade upp. Hennes min var allvarlig, till och med bister. Jag vet att ni vill bli en ny Gara Kisha, eller kanske Sheree Bagand. Ni skulle nog kunna mäta er med båda så småningom. Men se upp så att ni inte slutar som Shane Shundla istället. Godnatt, moder. Sov gott. Egwen stod och tittade efter henne. En mantelklädd gestalt som ibland halkade på gången och muttrade ilsket. Nästan så högt att Egwen kunde urskilja orden. Gara och Sheree levde i Aesedenas minnen som två av de främsta ärmelintronande som funnits. Båda hade ökat Vita tornets anseende och makt till höjder som sällan uppnåtts sedan dess, före Arthur Hökvinge. Båda hade dessutom kontrollerat själva tornet, Gara genom att skickligt spela ut en gruppering i salen mot en annan, Sheree med pur viljestyrka. Shane Chumla var en annan historia. En kvinna som hade förslösat en ärmelintronades makt och fjärmat sig från de flesta av systrarna i tornet. Omvärlden trodde att hon hade dött på sin post för nästan 400 år sedan. Men den synligen väl dolda sanningen var att hon hade blivit avsatt och skickad i livstidslandsflykt. Till och med de hemliga annalerna gick varsamt fram på vissa områden. Men det var ändå ganska tydligt att systrarna som vaktade Shane hade kvävt henne med en kudde i sömnen efter att ha avslöjat den fjärde sammansvärjningen i raden för att återinsätta henne på ärmelintronen. Egwen rös. Hon intalade sig att det berodde på kylan. Hon vände sig om och började sakta gå den ensamma vägen tillbaka till sitt tält. Sova gott. Den trinda månen hängde lågt på himlavalvet och det var fortfarande flera timmar till soluppgången. Men hon var inte säker på att hon skulle kunna sova alls.